Välkommen till P3s amatördomstol. En alternativ domstol för dig som tycker det är segt med detaljer. Hej domstol, godtycklig rättvisa. I P3.
Yes, idag gott folk, är det inte vilken dag som helst. Idag är dagen då Astrid Lindgren skulle ha fyllt nästan 99 år. Närmare bestämt 98 år, 11 månader och 24 dagar.
Så därför bjuder vi in er till en Astrid Lindgren special där vi vill uppmärksamma minnet av den stora författaren, legendförtäljaren, historieskaparen, barnälsklingen.
Vi ska läsa hennes böcker, lyssna på hennes skivor, titta på hennes filmer och om vi har tid gå igenom hennes gamla strumplåda.
Och framförallt ska vi en gång för alla se till att hon får Nobelpriset i litteratur. För det är hon baske mig värd. Har man skapat Madicken, Skrollan och Dunderklumpen, då ska man ha Nobelpriset. Basta!
Absolut, absolut. Nu skapar han inte just Dunderklumpen, men det spelar ingen roll.
Ja, okej, men ta någon annan då. Filip Jonka.
Precis.
Eller Heffaklumpen.
Ja, vi har en lång stund framför oss.
I början av sitt liv arbetade Astrid Lindgren som journalist i Vimmerby. Men hon var inte nöjd med det livet. Nej, Astrid ville ut och upptäcka världen. 1926 mönstrar hon därför på en båt och beger sig till Sydamerika. Vindarna är hårda, men Astrid bryr sig inte. Nu vet hon vad hon ska göra i livet. Hon har bestämt sig för att hitta Eldorado, guldstaden.
Eldorado! Om du ger mig guld får du den här spegeln. Ävla indian!
1937. Astrid Lindgren vill vara första kvinna som tar sig till Nordpolen. Med sig har hon en vägvisare som senare dör på isen.
Jävla Nordpolen! Jävla inuiter!
1944. Världen står i brand. Astrid Lindgren är tillfälligt bosatt i Japan, där hon utbildar sig i kung fu, taekwondo, jiu-jitsu och tai chi. En dag får hon syn på en tysk ubåt i hamnen och får en impuls. Jag mönstrar på. Nu drar vi ut i kriget.
Gå upp till 200 famnar och gör klart för periskopet! Unterwasser! Snälla du, jag förstår inte riktigt. Bitte! Rädda sig den som kan! Full back i maskin! Var är min kojplats? Jävla ubåt! Jävla tyskar!
Men Astrid kan inte finna frid. Afrika. Astrid tillbringar 3 år som storvildsjägare och fäller en mängd djur som inte var utrotningshotade innan.
I want to kill elephants and lions. Fattar du inte vad jag säger? Jävla neger!
1971. Astrid Lindgren befinner sig i Tibet. Hon känner nu att hon har gjort allt. Hon har bestigit Mount Everest. Hon har suttit i kinesiskt fångläger. Hon har smugglat vapen. Och hon har hittat en mumie i Egypten. Och nu längtar hon hem.
Jag vill ha en biljett hem till Sverige. Nej, nej. No money. I give you glaspärlor. Jävla kines.
Astrid tillbringade de sista 10 åren hemma i Sverige. Och där fann hon äntligen sinnesfrid. Genom att skriva barnböcker. Massor av uppskattade och älskade barnböcker. Och visst är det lite märkligt att man kan resa världen runt och så finns det man söker precis runt hörnet.
Svenska kändisar som säger ja till Astrid.
Hej, jag heter Staffan Ling och jag vill absolut att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset i litteratur.
Du kan inte säga heter Staffan Ling också en grej du har jobbat med också liksom.
Hej, jag heter Staffan Ling, tidigare Hedlund i Sällskapsresan. Och jag vill absolut att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset i litteratur.
Jag känner det här är Fritte Friberg från Helt apropå. Alla Nobelpris till Astrid Lindgren. Hej!
Hej, jag heter Lasse Kroner. Och jag vill naturligtvis också att Astrid Lindgren ska har Nobelpriset. Jag ville att hon skulle ha det för länge sedan. Naturligtvis helst när hon levde, men hon kan få det nu på stund. Absolut. Jag är för.
Tänk på Astrid Lindgren. Tänk på allting som hon gjort. Tänk på hur hon valde bort ett liv i flärd. Tänk på Astrid Lindgren. Tänk på allting som hon sagt. Tänk på hur hon skänkte oss sin förtrollande värld. Pippi Långstrump, Annika, farbror Melker, Tjorven, lilla gubben Nangijala är långt härifrån. Mästerdetektiven, ni vet, Kalle Blomqvist, Skalle Per och Mios far, Birk Borkason. Hela Sveriges lilla Astrid, Astrid Lindgren. Hela Sveriges lilla Astrid, Astrid Lindgren. Snälla Svenska Akademin, Astrid Lindgren är så fin. Ge henne Nobelpriset nu, det vill både jag och du. Sekretariat snabbel av Svenska Akademien.se. Sekretariat snabbel av Svenska Akademien.se. Maila sekretariat snabbel av Svenska Akademien.
Hej domstol, har alltså Astrid Lindgren special. Och man kan inte ha en Astrid Lindgren special utan den här rubriken.
Vad hände med Saltkråkan-gänget?
Varenda gång vi på Saltkråkan repriseras, det vill säga precis hela tiden, kan man hitta en artikel i någon av våra tidningar med just den här rubriken.
Och varje gång tvingas någon stackars journalisthögskoleelev sitta och skriva av den artikel som skrevs då 4-5 veckor tidigare, det vill säga förra gången Saltkråkan repriserades.
Och varenda gång får man veta att Kristina Jämtmark, som spelar Stina, numera är frisör. Och hittills har vi inte fått ett enda svar på frågan vad vi ska ha den här informationen till.
Och ingen enda gång har vi fått svaret på de verkligt viktiga Saltkråkan-frågorna. Till exempel varför Stefan Lindholm, som spelar Pelle, hette Stefan. Med PH dessutom. Stefan.
Stefan, det är helt obegripligt. Men på samma sätt som själva serien vi på Saltkråkan är idealiserad och förljugen, visar inte de här artiklarna hela sanningen. Det finns en mörkare sida än att Kristina Jämtmark blev hårfrisörska.
Och på samma sätt som soundtracket till Saltkråkan, en väldigt gäll fusion jazz som jag tror skulle liksom imitera ljudet av getingar, punkterar Saltkråkan-idyllen, finns det en mörk sida av vad hände med Saltkråkan-gänget-historien.
Vad hände med Saltkråkan-gänget? Den mörka historien.
Hej domstol, ge er listan.
Vi avbryter för ett meddelande direkt från Mattis skola.
Det
rapporteras nu att en jättelik blixt slagit ner så illa att den kluvit Mattis borgen i två delar. En jättelik klyfta som uppstått rakt genom borgen har i folkmund fått namnet helveteskapet. Mattis rövarna rapporteras vara vid gott mod, trots att de nu bara kan bo i halva byggnaden. Knotos och Fjåsak uttrycker dock en viss rädsla över att den andra borghalvan inkort kommer att invaderas av borgarövare.
Men gissningen är att han drack minst en flaska sprit.
Minst en flaska sprit.
Minst en flaska sprit.
Okej. Okay. Och den tragiska historien om Bengt Eklund tar inte slut där. Bengt fick en son, Claes Eklund, som blev politiskt sakkunnig och chefsekonom på SE-banken. Men mer än någonting annat blev Claes Eklund alldeles gränslöst självupptagen. När han skrev till sina tonårssöner när de var på språkresa så fyllde han hela kuverten på fullaste allvar med tidningsurklipp om sig själv.
Även Claes Eklund fick alltså två söner. Och tragiken tar inte slut där. Den ene sonen, Fredrik Eklund, valde att byta namn till Tag Eriksson. Den andra sonen, Sigge Eklund, skrev manus till Kanal 5s Ombres.
Plats 2.
I rollen som Fabro Melker, den ohändiga och lite drömmande fyrbarnspappan som alltid trillade i vattnet, såg vi Torsten Liljekrona. Efter serien blev Torsten bitter. Han, den stora skådespelaren vid Göteborgs stadsteater, skulle nu för alltid vara förknippad med en fumlig hemmapappa med för liten tenniströja.
Torsten drog sig tillbaka till Göteborgs stadsteater för att slicka såren och spela några av de stora, tunga, klassiska rollerna i pjäs av Shakespeare och Chekhov.
Dock bestämde sig Göteborgs stadsteater för att inte längre spela några klassiker av Shakespeare och Chekhov utan att upplåta hela sin teater till kommunistpropaganda med röda fanor i foajén och Sven Wollter på scenen.
På kvällarna fick Torsten spela typ undknäckt i olika pjäser om feodalsamhällets uppkomst och på dagarna satt Torsten hemma. Han kunde inte gå ut på gatorna för då kom olika människor fram till honom och skrev: "Titta, titta, där är Fabro Melker, där är Fabro Melker!" Fast då på göteborgska. Tragiken var total.
Och riktigt blåsiga vinterkvällar lär man fortfarande kunna höra om man lyssnar noga genom den snålkalla vinden i majorna den döde Torsten Liljekronas röst.
Astrid Lindgren är en jävla subba!
Plats 1.
Men allra värst gick det för Louise Edlin som spelade Malin. Hon blev folkpartistisk riksdagsman.
Hej domstols poddradio.
Hej domstol hyllar minnet av Astrid Lindgren. Och vi är alla bekanta med bröderna Lejonhjärta. Bröderna Karl kallad Skorpan och Jonathan kallad Jonathan! Som dör och hamnar i Nangijala.
I Nangijala hamnar Skorpan och Jonathan i Körsbärsdalen där följande naturliga replikskifte utspelar sig.
Gissa vilken som är din?
Den där vita kanske?
Nej, där högde ju sten.
Ja, vi tänker förstås särskilt på den här meningen som Staffan Götestam som Jonathan försöker säga som om det vore en alldaglig replik för någon född på 1900-talet.
Nej, där högde ju sten.
Hur som helst, Jonathan och Skorpan hamnar alltså i Nangijala där man enligt Astrid Lindgren hamnar när man dör. Nangijala består av två dalar, Körsbärsdalen och Törnrosdalen. I Körsbärsdalen bor Skorpan, Jonathan, Jussi på Guldtuppen, duvdrottningen Sofia och kanske 30 människor till man får se i bilden.
Någonting dit,
något sånt där, ja. I Törnrosdalen ser vi högt räknat nu 50 invånare i några av de här massscenerna. Och så plussar vi det med Tengil och kanske 20 Tengilsoldater.
Vad filmen Bröderna Lejonhjärta påstår är alltså att det finns omkring 100 döda människor här i världen.
Hur tänkte Astrid Lindgren nu?
Vi vet alla hur filmen Bröderna Lejonhjärta slutar. Skorpan och Jonathan, som man för övrigt tror har peruk, fram tills att man ser en bild på hur Staffan Götestam ser ut idag när han 50 år gammal har exakt samma frisyr, dock lätt permanentad. Skorpan och Jonathan dödar draken Katla som i sin tur dödar den grymme Tengil.
Därefter tar de lite oväntat livet av sig eftersom det hastigt och lustigt visar sig att det finns en dödsvärd till.
Jonathan! Angelima! Jag ser ljuset! Jag ser ljuset!
Och så långt är ju allt väl. Filmen sänder ut samma hoppfulla budskap som till exempel Lilja Forever. Mår du dåligt kan du alltid ta livet av dig.
Men när Katla och Tengil dödats får man lite grann intrycket av att eländet är över. Mm. Och då undrar vi, är inte risken ganska stor att också Katla och Tengil kommer till Nangijala? Och är inte risken ganska stor att de då vill hämnas på Skorpan och Jonathan?
Hur tänkte Astrid Lindgren nu?
Och en fråga som väcks när man ser filmen Bröderna Lejonhjärta är det här med tidsepoken. I början av filmen, innan de kommer till dödsvärlden, när de fortfarande är i livsvärlden, då ligger Skorpan och är lungsjuk i något slags obestämt tidigt 1900-tal.
I Nangijala råder däremot någon slags Tolkien-tid. Alltså med tiden mellan vikingatid och medeltid. Den här korta historiska perioden när folk gick i tights och det fanns drakar.
Och då undrar man ju om man för varje ny dödsvärd bara kommer att flyttas längre och längre tillbaka i historien. Råder det romartid i Nangilima? Och kommer sen efter det Nangistruma där det råder järnålder?
Och sen Nangigoreng där det råder liksom kritaperiod och så?
Ärligt talat, är det verkligen realistiskt att vi ju längre fram i tiden vi kommer hela tiden förflyttas bakåt?
Hur tänkte Astrid Lindgren nu?
Lite snabbt måste vi också påpeka ett par saker angående namnen här då. Alla onda människor i Nangijala har märkliga, mystiska namn. Tengil, Katla, Vedor, Kador.
Och då tänker jag mig att de goda frihetshjältarna, de heter väl någonting minst lika pampigt och mystiskt.
Tyvärr, Kalle.
Nej, det högde just igen.
Den store frihetsledaren i Törnrosdalen heter inte något särskilt pampigt.
Orvar greps igår och sitter nu fången i Katlagrottan.
Och den store frihetskämpen i Körsbärsdalen heter inte heller något särskilt pampigt.
Vad är det för det?
Han heter Hubert.
Det var sådana fulnamn som vi kallar varandra på mellanstadiet. Ja. På den tiden när man tittade konstiga namn var roliga. Hur länge sedan nu. Men Sune och Per Inge,
ja,
Ruben, Orvar, Hubert. Och det är alltså de som heter så som man ska tycka är de häftiga.
Hur tänkte Astrid Lindgren nu?
Sen måste man nog säga att det är lite ironiskt att det slutade som det gjorde för Astrid Lindgren.
Förlåt, hur menar du då?
Jo, men hon som var så intresserad av döden och skrev liksom så mycket om döden. Och så dog hon själv.
Hur tänkte Ola Norén nu?
Vi avbryter för ett meddelande direkt ifrån Mattis skogen. Det rapporteras nu att en jäntunge på ett Mattis och Lovis nedkommit med blivit stor nog att själv vistas i skogen. Enligt obekräftade rykten ser flickan fram emot att lära sig att ta hand om sig själv. Hon har tagit sin faders uttryckliga varningar för såväl helveteskapet som grådvärgarna, vildvittrorna och terroristgruppen de underjordiska på allvar. De kan fara åt pipsvängen, låter unga fröken Rövardotter hälsa med ett vårskrik. Slut på meddelandet.
Och Astrid var ju inte bara kvinnan, människan, älskarinnan och individen Astrid. Hon var ju också barnboksförfattarinnan Astrid, något man kanske inte tänker på alla gånger. Mm. Men hon var ju inte den enda barnboksförfattarinnan vi har i landet, inte ens den enda som heter Lindgren.
Barbro Lindgren har ju ända sedan hon debuterade med Mattias Sommar 1965 varit Astrid Lindgrens rival om barnpubliken. Alltså verkligen på riktigt rival. Alltså ärkefiende.
1900-talet var ett århundrade präglat av polariserade konflikter. Men det fanns en, värre än de andra, som aldrig kom upp till ytan. Det var konflikten mellan två av våra mest älskade barnboksförfattare. Astrid Lindgren och Barbro Lindgren. Medan Astrid tidigt blev den starkast lysande stjärnan på barnbokshimlen, så valde Barbro att flumma ut med historierna om Loranga, Mazarin och D'Artagnan. På mässor och konvent kunde man ofta se Astrid skryta och skrävla och kasta ur sig saker som:
jag är störst! Jag är bäst! Barbro Lindgren är inget annat än en fantasilös överklassslampa!
Barbro var aldrig sen att replikera:
det finns bara en Lindgren som kan skriva sagor. Det är jag, Barbro! Lantlollan Astrid, hon kan ta sin rödhåriga flätade lilla flata och stoppa rätt upp i mörka Småland.
Det var tidvis hårda ord som utbyttes i barnlitteraturkretsarna. 1972 försöker Astrid fälla Barbro i rättegång och det står att läsa i domstolsprotokollet:
någon har skickat ett vadderat kuvert med avföring till målsäganden som uppger att hon vid upprepade tillfällen blivit hotad av den anklagade att sluta skriva. Annars skulle något skitobehagligt hända.
Efter långa förhandlingar läggs fallet ner i brist på bevis. Och i protokollet står:
efter långa förhandlingar läggs fallet ned i brist på bevis.
En till synes oberörd Barbro säger till pressen:
jag skulle aldrig ha gjort något så banalt som att skicka avföring i ett kuvert till Astrid Lindgren. Hade jag velat något så hade jag bajsat henne rätt i ansiktet.
Samma natt kastades en brandfackla in i Barbros sommarställe på Utö och flera grannar vittnade om att de sett en kvinna med grått hår, klädd i keps, snickarbyxor och med en propeller på ryggen stryka omkring med en bensindunk timmarna innan branden. När röster på 90-talet började höjas för att Astrid skulle få Nobelpriset sa Barbro i en intervju:
"Jag tycker nog inte att Astrid ska få Nobelpriset. Ja, däremot kan vi väl resa en 50 meter hög betongstaty över hennes huvud."
På en författarfest så sent som 1997 träffas de båda sagogiganterna och ett regelrätt slagsmål bryter ut.
"Får du lov att vara en flaska champagne kanske, rikemanslina? Aj! Smaka den här knogmackan, stallpiga! Aj! Var det guldsked i mun du ville ha, sagokapitalist? Au! Oh, oh, oh! Ta med den här till Nangiala, din mediakåta bondhora! Aj! Jävla! Aj! Aj, aj! Satan, smålandskärring! Fan är det grådvärg! Aj, aj, oj!
Ingen ville riktigt ta itu med striden som bara trappades upp. Och Barbro kunde inte ens hålla sig till griftefriden utan dök upp på Astrids begravning. Drogpåverkad, utklädd till farbror Melker och spottade på graven och skrek:
"Lindgren är död! Länge leve Lindgren!"
Hej domstols Astrid Lindgren quiz!
Okej, okej. Sex frågor blir det. Ni mejlar petredomstol@sr.se. Först öppnade rätta lösningen vinner en splittergul t-shirt med Hej domstol egen logos på. Vinnaren avslöjas om en vecka.
Första frågan. Vilken av följande figurer är inte en Astrid Lindgren-figur?
A. Kajsa Kavat.
B. Herr Liljon Kvast.
C. Jum Jum.
D. Birk Borkason.
E. Prusseluskan.
F. Pippilotta, Victualia, Rullgardina, Efraimsdotter, Långstrump.
G. Valburga, Maria, Helene, Elisabeth, Franciska, Habsburg, Douglas, född från Habsburg-Lottringen. Andra frågan. Vilken av följande platser är inte ett påhitt av Astrid Lindgren?
A. Bullerbyn.
B. Bråkmakargatan.
C. Nangiala.
D. Landet i fjärran.
E. Villa Villerkulla.
F. Lillköping.
G. Sunnanäng.
H. Sofo.
Tredje frågan. Vilket av följande skurkpar hör inte hemma hos Astrid Lindgren?
A. Dunder Karlsson och Blom.
B. Liv och Leander.
C. Rusk, Prick och Knorrhane.
D. Fille och Rulle.
E. Veder och Kader.
F. Musse och Andreas.
Kommer vi till fjärde frågan. Vilket av följande är inte en beskrivning av en Astrid Lindgren-filmatisering?
A. Minst ett barn spelar över så det skär i kroppen.
B. Minst tre roller spelas av Allan Edwall.
C. Stockholmska barn pratar teatersmåländska.
Men nu blir jag arg. När jag inte har pengar, då kan jag inte dricka sockerdricka. Och när jag har pengar, då får jag inte dricka sockerdricka. När i hunden ska jag köpa sockerdricka?
D. Soundtracket består av jobbig jazz fusion om det är 60-tal.
E. Soundtracket består av låtar av Georg Riedel om det är 70-tal.
F. Soundtracket består av rövarsånger med Tommy Körberg om det är 80-tal.
E. Björn Skifs i Spretig Kalufs spelar en glad och sprallig lax.
Femte frågan. Vilket av följande teman är vanligast i en Astrid Lindgren-bok?
A. Ett barn blir sjukt.
B. Ett barn dör.
C. Ett barn blir sjukt och dör.
D. Ett barn dör två gånger.
E. Ett barn blir förlamat.
F. Ett barn sätts på barnhem.
G. Ett barn far på annat sätt väldigt illa.
H. Ett barn bor ihop med en apa.
Sjätte frågan då, utslagsfråga. Beskriv med 25 ord, eller fler, hur en strid skulle se ut mellan Tengil, urtidsormen Karm och Tant Berg, låta på Bråkmakargatans snälla granne. Vem skulle vinna, vem skulle förlora, vem skulle spruta dödlig eld och vem skulle sätta konfekten i vrångstrupen?
Svaret mejlar du alltså till petridomstol@sr.se.
Svenska kändisar som säger ja till Astrid.
Hallå?
Hej, är det Johannes Brost?
Ja.
Hej, Ola Norén heter jag.
Ja.
Och det är så att vi ska göra en liten drive för att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset.
Jag vill inte lägga mig i det. Alltså, nej, men jag har semester snart. Jag har min lediga dag idag och jag jobbar annars och jag är på landet. Och kan jag inte ringa någon annan?
Schyssta.
Vad sa du?
Du kan inte vara schysst och bara säga det.
Nej.
Lasse.
Hej, Ola Norén heter jag. Jag sökte Lasse Åberg.
Ja, det är jag.
Hejsan. Det är så att vi ska försöka göra en liten drive så att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset.
Ska hon ha det?
Ja, vi tycker det på redaktionen i alla fall. Det är många i Sverige som tycker det.
Ja, det är många som skulle ha haft det i sådana fall, tycker jag.
Ja.
Ja, eftersom jag är lite vankelmodig så avstår jag gärna. Lasse.
Hej Lasse, där var Ola Norén igen.
Hej.
Hej. Du, jag tänkte en annan sak. Du tror inte du skulle kunna säga, eftersom det är du vill att flera andra ska ha Nobelpriset också, skulle du kunna säga, en av dem som jag tycker ska få Nobelpriset är Astrid Lindgren?
Nej, jag lägger ner det här, känner jag.
Ja, hallå?
Ja, hejsan, är det Jan Myrdal?
Ja.
Okej, jag heter Valdemar. Mm-hmm. Vi vill att Astrid Lindgren ska få Nobelpriset.
Mm-hmm. Hörru du, jag har inget emot att hylla Astrid Lindgren. Däremot är ju Nobelpriset en jävla pisspris, och det vill jag inte vara med om. Hon är alldeles för betydelsefull för att smutsas ner med ett Nobelpris.
Okej. Mm. Om du kan säga, jag heter Jan Myrdal och jag vill att...
Jag vill inte hon ska få Nobelpris, därför att Nobelpris är ett skitpris. Det vill säga, min inställning är densamma som Sartres och Chauss. Och... Nej, jag är inte överens.
Mm. Ja.
Hej, hej.
Hej.
Svenska kändisar som säger ja till Astrid.
Tycker ni att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset?
Ja.
Hennes böcker har liksom översatts till så många språk också.
Hon borde uppmärksammas på något sätt, borde hon?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det. Att någon gång så borde man också uppmärksamma barnboksförfattare.
Det har berört barn över hela världen i många, många generationer.
Men hon är världskänd.
Hon har gjort mycket för barnen.
Och vuxna också, tycker jag.
Tycker du att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset?
Vem?
Ja. Tycker ni att Astrid Lindgren borde få Nobelpriset?
Ja, hon borde ha fått det innan de var i livet.
Va? Är Astrid Lindgren död?
Vi avbryter för ett meddelande direkt från Mattis skogen. Konflikten mellan familjerna Borkason och Rövardotter har nu trappats upp ytterligare. Enligt obekräftade källor har Mattis låtit ta unge herr Borkason som gisslan och låtit honom ligga bakbunden i fosterställning med lite blod i pannan. Kidnappningen lär ha lett till inbördes stridigheter även inom familjen Rövardotter, där dottern visat prov på förståelse för den andra sidan och dessutom vissa pacifistiska tendenser, alltså så kallat hippieflum. Slut på meddelandet.
Hej, domstol presenterar en sann historia som verkligen är sann
på riktigt.
På riktigt.
En väninna till oss har varit med om följande, och innan vi går in på detaljer, intima detaljer, vill vi understryka att hon har gett oss ett godkännande att det här berättas, men att inga som helst namn får nämnas.
Så vi kan alltså kalla henne för Evert.
Evert.
Ingen var det.
Nej.
Evo.
Evo.
Evo. Evo kan vi kalla henne. Jo, Evo träffade en stilig kar, gick hem med denna stilig kar och sen, hur ska jag säga det här utan att reta upp den kristna högern, sen låg hon med denna stiliga kar och tog sen mobilnumret från denna stiliga kar.
När lagom lång tid passerat så skickar Evo ett sms till sin stiliga kar där hon lite antydningsvis skrev att det var trevligt det som gjorde sist och att hon inte skulle ha någonting emot att upprepa ungefär samma koncept.
Mm. Sen, det här, den stiliga karen svarade dock inte, va? Och Evo tänkte att hon kanske inte var tillräckligt tydlig med sitt budskap. Så hon kryddade sitt meddelande med fler detaljer. Det nämndes kroppsdelar, det nämndes kroppsvätskor, det nämndes tänkbara platser och det nämndes olika former av ljud som kunde tänkas utstötas.
Fortfarande svarade dock inte den stiliga karen. Evo lät några dagar gå. Sen skrev hon ett meddelande med stora bokstäver utan antydningar, mer rakt på sak. Lite lätt provocerad över att inte ha fått svar på sina inviter så skrek hon i sms-skrift att hon minsann ville dansa köttvals och mjölka bagge så att det stod härliga till.
Efter några minuter kom det faktiskt ett sms som svar. Där stod: hej, jag får väldigt trevliga sms från dig, men jag anar att de ska till någon annan. Vänliga hälsningar, Jejoj Ridel.
Hon har alltså knäppat in fel nummer och det är mycket som är roligt i den här historien.
Det är det.
Men det som gör den fantastiskt rolig är att av alla människor som hon kunde råkat knappa numret till så råkar hon knappa in den gamla Astrid Lindgren-kompositörens mobilnummer.
Ja, det är mycket så roligt och att han skriver J.O. Riedel, alltså han för efternamn. Jag skriver väldigt sällan det i mina sms, Ola Norén.
Han heter ju så. De har ju inte presenterats för varandra, det var ju inte du och bror liksom.
Det hade liksom inte varit alls lika roligt om det kommit till Micke Persbrandt eller någon kändis av den kalibern. Utan hon får liksom sitta i 10 sekunder, Evo, och tänka J.O. Riedel. Jag känner igen det där namnet. Innan liksom hon kommer på vem det är.
Och extra roligt såklart att mannen i fråga faktiskt är en bra bit över 70 bast.
Mm. Men och man antar ju att efter detta får hon liksom helt andra vibbar än tidigare då av Ida Sommarvisa.
Vi avbryter för ett meddelande direkt ifrån Mattisskogen. Det heter nu att unga paret rövardotter Borkason har lämnat Mattisborgen för att bosätta sig i Björngrottan. Upprepade försök att locka hem dem har misslyckats. Trots tjat från Lillklippen, bönande från Lovis och gråt ifrån Mattis har rövardotter vägrat att kompromissa. Hon låter hälsa att hon kanske följt med Lillklippen om han inte varit så otäckt lik Tommy Körberg. Slut på meddelandet.
En annan Astrid Lindgren-berättelse är ju den om Nils Karlsson Pyssling. Och när man läser den är det en fråga som ofrånkomligen dyker upp och som garanterat håller en vaken hela natten igenom.
Och särskilt när man druckit väldigt mycket kaffe innan sänggående.
I historien kan ju pojken Bertil göra sig liten och stor om vartannat. Om han då äter väldigt mycket mat som liten, vad händer då när han blir stor? Växer maten med honom så han fortfarande är proppmätt, eller har han bara ätit precis så lite som det egentligen är för en vuxen människa?
Hur tänkte Astrid Lindgren nu då?
Berättelsen om Nils Karlsson Pyssling känner nu de flesta till. Den handlar om lille Bertil som alldeles ensam och ledsen i hemmet.
Jag heter Bertil. Jag är alldeles ensam och ledsen i hemmet.
Men en dag träffar Bertil en liten pojke som bor under sängen.
Hej på dig Bertil. Det är tydligen jag som gör rösten för Nils Karlsson Pyssling. Han är ju egentligen en kar, men nu fick det bli så här.
För att Bertil ska bli lika liten som Lillknatten måste han peta på en liten spik och säga:
Killevippen, men vad hände med min kropp? Jag blir förvandlad och alldeles liten.
Hurra, nu kan du leka med mig, Bertil.
Man kan förminska sig själv samt kläderna man har på sig, men ingenting annat.
Vilken fin lägenhet, Pyssling.
Tack, den är i andra hand, hyrd av en råtta som bara ville sko sig.
Men det är alltså som många hyresvärdar i den stora världen.
Eftersom Pysslingen inte har några pengar har han heller ingen mat. Men det här råder Bertil bot på. Och det är nu ni ska spetsa öronen.
Lill Pyssling, jag har en köttbulle, Killevippen. Nu förminskar jag mig, men köttbullen är fortfarande stor.
Bra, vad hungrig jag är. Jag har bara levt på vad naturen kan ge mig under sängen, det vill säga ingenting.
Därefter frossar de båda pojkarna på köttbullen, som då enligt historien är lika stor som deras huvuden, eller en fotboll.
Tänk, en bit malt kött, lika stor som en fotboll. Mums.
Åh, vad mätt jag är.
Men häng med nu. Den här kvällen hänger Bertil kvar i halvfigurens lägenhet i cirka en kvart innan det lilla livet blir för trött och somnar.
Dags att bli stor, Killevippen.
Då förstorar sig Bertil igen. Men vad händer med köttbullen som de åt? Är den fortfarande normalstor? Då har ju Bertil bara ätit typ en halv köttbulle.
Men nu är jag ju hungrig igen. Nyss var jag proppmätt.
Och om han blir återförvandlad och köttbullen fortfarande stor som en fotboll i magen. Det går ju inte. Jag menar, tänk om...
Jag kräktes upp ett köttstycke på över 10 kilo. Vad kan det ha varit? Jag har ju bara ätit en köttbulle.
Eller vad hade hänt om Bertil svalt 10 köttbullar som stor och inte hunnit smälta maten innan han blivit liten igen?
Killevippen! Hjälp, Pyssling. Jag har plötsligt 10 fotbollsstora köttbullar i magen.
Snyft, Bertil. Nej, du sprängs. Snyft. Bertil dog sprängningsdöden. Nåja, här ligger ju faktiskt köttbullar för 2 veckor framåt.
Mysteriet är lika kompakt som mörkret i mörk skog, nattetid.
Hur i Hälsefyr går det med köttbullen vid Bertils storleksförvandling i Nils Karlsson Pyssling?
Astrid Lindgren skrev ju inte bara goda saker om små och snälla djur och söta barn och rosa bubblor och sånt som många kanske tror, utan hon rörde sig ju ofta i områden som död och sjukdom och lungsjukdom och ensamhet och sorg och elände, ja, och fattig Småland och fattigjon, ja, och köld och vinter och grått och helvete och elände och barnhem och döda barn och mobbade barn och död
och, precis,
och elände
precis.
Och död.
Precis. Men vem är egentligen
otäckast hos Astrid Lindgren?
Hej domstol, ger dig hela listan.
Plats 4.
Katla! Det stora vidundret i Tengils mörka land som är lika ond som sin härskare Tengil och som bara lyder en näverlur. Och inte nog med det, hon är helt och hållet av papp, gummi, äggkartonger, piprensare, garnbitar, knappar, toalettrullar och pärleplattor.
Plats 3.
Riddar Kato!
Den onde, kallhjärtade härskaren som prins Mio slåss mot, som har ett hjärta av sten och en hand av järn, och som låter så här.
Du vänner, köpte du ingen julskinka? Det är väl klart jag köpte en julskinka, vänner. Den står i ugnen.
Nej, vänner, den har rumt. Vad ska vi ta oss till?
Lugna ner dig, vänner.
Ja, men gästerna kommer ju när som helst.
Nej, förlåt, jag kunde inte hålla mig från den. Ni som fattar den, ni som tänkte själva tusen gånger ska vi be om förlåtelse. Så här låter den riktiga riddar Kato.
Jaså, prins Mio. Du har kommit nu. Jag har väntat på dig.
Alltså, man hör hur ond och otäck han är.
Fruktansvärt ond och otäck. Jag skulle säga att det låter precis som Pernilla Wahlgrens pappa körde genom någon taskig 80-tals röstförvrängare.
Mm.
Men det finns ännu otäckare varelser hos Astrid Lindgren.
Plats 2.
Teddy och Freddy!
Ja, ni vet, Tjorvens stora systrar. No more comments.
Plats 1.
Vildvittrorna!
1981 kom boken om Ronja Rövardotter och bara kort därefter började Tage Danielsson, en av våra stora humanister, arbetet med att överföra henne till vita duken, vilket innebar en hel del stora problem. Vem skulle spela Ronja? Vem skulle spela rövaren Lillklippen? Ja, frågorna var många, men svårast var nog, hur göra vildvittrarna? Specialeffektsmakarna ställdes inför sitt dittills största problem. Det var nämligen första gången en datamaskin skulle komma att användas till något så avancerat som en flygande örnmänniska med kraxig röst och dålig meningsbyggnad. I boken När Ronja blev film står det detaljerat hur dataexperten P.O. Olsson gick tillväga för att animera vittrorna.
En modell av vittran mättes och skärskådades in i minsta detalj av P.O. och allt han såg berättade han för datorn genom att hamra in alla uppgifter på datorns tangentbord. Det är så man tilltalar en dator. Och vad svarar datorn? Ja, han tiger och samtycker tills man meddelar honom vad han ska göra.
En kusligt träffande beskrivning av hur samarbetet mellan människa och maskin kan fungera. Man kan inte annat än förbluffas över P.O.s yrkesskicklighet.
Och så tryckte P.O. på datorns tangenter och meddelade den att vittran skulle flyga in från bildens högra kant. Sätt igång, klämde han in till sist. Och datorn började smattra och klappra alldeles på egen hand. Efter ungefär 6 timmar hade den ritat ut 170 bilder med pennan som ständigt vandrade över pappret ovanför dataskärmen.
Mm. Det är en hisnande läsning i boken När Ronja blev film. Hela teamet är förbluffat över den nya medarbetaren.
Datorn stod där och tickade glatt, dygn efter dygn. Arbetsgivare gillar datorer eftersom de inte behöver några kaffe eller kisspauser.
Och resultatet av de första datoranimerade vildvittrorna i världshistorien kan man ju själv se på filmen. Vad filmmakarna själva tyckte kan man läsa i boken.
Inte så illa pinkat av en datamaskin. Men det var förstås Pio som hade idén. Datorer har inga egna idéer. Och skulle de råka få någon enstaka idé genom kortslutning så blir det nog en bra fånig sådan.
Vi avbryter för ett meddelande direkt ifrån Mattis skogen. Det är nu bekräftat att Skallepär har avlidit. Klockan 21.47 natten till igår skickades han akut över till Mattis säng för värme och närhet. Men detta kunde i längden inte hålla honom vid liv. Skallepär gjorde sig känd som en otroligt gammal och tandlös man som lärde barnen att hantera döden genom att själv dö. Närmast sörjande är Rövardotters samt rövarna Labbas, Tjorm, Sturkas, Turre, Johan, Pelje, Ljutis och Kägge. Slut på meddelandet.